Varmt välkommen till Winning with Wellbeing, podden där vi tillsammans utforskar vägen till ett hållbart och meningsfullt arbetsliv. Idag har vi ett riktigt spännande ämne framför oss. Ett ämne som kan göra stor skillnad för hur vi mår både på jobbet och i vardagen. Vi ska nämligen tala om skillnaden på friskvård och friskfaktorer. Och för att hjälpa oss att navigera genom detta område så har jag med mig Ann-Sofie Forsmark, en expert på ämnet hälsa och välmående på arbetsplatsen, och hon är också aktuell med boken Kasan på jobbet som handlar om hur arbetslivet kan och faktiskt bör vara en del av ett hälsosamt liv. Varmt välkommen Ann-Sofie.
Tack så mycket. Kul att vara här.
Ja, men jättekul att ha dig med. Jag kan säga att när jag började med Omla och började liksom kolla vilka ska man följa inom det här området, då tog det inte lång tid förrän jag hittade ditt namn.
Ja, men vad kul att höra, och detsamma. Vi följs ju åt i våra medier och nu sitter vi och poddar.
Ja, jättekul. Mm. Men du, för de som inte har koll på dig, du kan väl berätta lite om din bakgrund?
Ja, men det, och jag tänker just att hur kommer det sig att jag gör det jag gör, och jag brukar säga att alla vill ju må bra, så jag skulle säga att alla är ju intresserade av hälsa, och jag började banan inom personlig träning, hälsocoachning och livsstilscoaching som ju var väldigt riktat till individen, men jag hade turen att få börja jobba med de här frågorna på ett arbetsplatskontext, arbetsplatsperspektiv i centrala London, vilket gjorde att jag hela tiden studsade frågor mot, men vad gör de här människorna på jobbet som gör att det blir så här tossigt? Så då väcktes intresset för hur mår man bra på jobbet. Och det här var 99, jag började jobba med det här, så det börjar bli några år nu. Så längs vägen så har jag själv utbildat mig till civilekonom, men jag har också läst vidare inom arbetsmiljö, beteendeförändring, hälsopsykologi och byggt på med, ja, alltså ju mer man lär sig, desto mer vill man ju lära sig, märker jag. Så att det tar ju aldrig slut. Men jag har liksom byggt på med en förståelse och kunskapsbank och också erfarenhet såklart genom att jobba med det här kring att, men vad är det som får oss att må bra i livet i stort såklart? Men också vad är det som får oss att må och göra bra på jobbet? Så att just nu så är jag ute och jobbar med alla typer av verksamheter, både offentliga, privata, alla olika sorters branscher, och försöka hjälpa till, alltså både på ledningsgruppsnivå gärna, också ledarnivå och också till medarbetarnivå, för att hjälpa till att skapa de här förutsättningarna. Och i boken så har jag försökt att få ner på pränt allting som jag har läst mig till, men också fått uppleva när jag haft äran att jobba med alla dessa verksamheter som jag får äran att vara ute och träffa, och alla människor framförallt.
Ja. Och då låter det som att den här boken kommer vara så här 500 sidor, men det är faktiskt en väldigt lättillgänglig bok ska jag säga också.
Jag har
ju ett ex, och ja, men du gör det enkelt, och det är väl det vi behöver, tänker jag, för att många förstår ju, vi som individer, vi förstår att så här, och man vill må bra, tänker jag. Att de flesta vill. Men hur? Mm. Och när vi sätter i kontexten, okej, hur tar vi hand om varandra på arbetsplatsen? Och en fråga är ju faktiskt också, vad har vi att vinna på hälsa? Vad har vi som organisation att vinna på att hand våra medarbetare och se till att de mår bra, trivs och har en god hälsa? Vad säger du när folk undrar det?
Korta svaret är ju massor, och jag är också väldigt intresserad av hälsoekonomi och hjälper till med att räkna på hälsoinvesteringar. Och det jag ska säga är att vi har mycket forskning som visar på att vi får högre effektivitet och produktivitet, arbetsglädje, nöjdare kunder, patienter och brukare. Vi får också medarbetare som vill stanna kvar och så vidare. Och vi får en, ja, det känns så lite så här omänskligt att prata om kostnadseffektivitet, men vi får en effektivitet. Utmaningen skulle jag säga, det är att de här siffrorna, de kan ni där ute googla fram, och de blir väldigt stora och abstrakta. Så hur det än är så kan man se att, ja, men till exempel vi har arbetshälsoekonomiskt analysverktyg som är ett fantastiskt verktyg som kan få fram, alltså, helt hiskeliga siffror på produktivitetsbortfall om människor är stressade, vilket vi vet att många är. Utmaningen är ju att få den här enorma siffran och sen titta i organisationen och se, men vart syns den just nu? Så att det viktiga är ju att vi har mycket att vinna, men i de flesta fall, och här tror jag du verkligen också känner igen och många lyssnare, det är ju att när vi vill göra en investering i medarbetarnas välmående så behöver vi någonstans stanna upp lite grann. Och stanna upp är vi ju inte världsbäst på. Det handlar någonstans om att vänta, vi behöver investera tid och fokus och energi i att jobba på ett annat sätt och lite annorlunda. Och när det går fort och vi tror att vi måste springa fort, då känns ju det där extra jobbigt. Känner du också igen det?
Ja, dels tror jag att man måste så här stanna upp för att göra analysen. Att så här, vad är det vi ska prioritera?
Mm.
Och ta sig tid att samla in de insikterna. Och bara, för annars är också att det är ganska så ad hoca initiativ, och vi kommer ju prata om det idag, vad är skillnaden mellan friskvård och friskfaktorer, men just när man tänker friskvården har ju det varit så här, nej men vi slänger in en föreläsning, men då är det så här, hur får det verkligen effekt? Dels blir det ju nästan omöjligt att mäta den, om du inte har mätt någonting innan och förstå vad är målet med den här föreläsningen. Så jag som kommer från liksom ett perspektiv och erfarenhet där det är viktigt att jobba datadrivet, så är jag så här, hur skapar vi insikter baserat på data som vi kan följa över tid, så vi vet att vi satsar våra begränsade resurser på rätt typ av saker?
Ja, exakt, jättebra, precis, och jag känner igen det där, de flesta organisationer vill ju verkligen vara datadrivna, och vi har tillgång till mycket data, men vi behöver göra rätt analys och vi behöver också våga göra den där, kanske till en början lilla investeringen, och se att den ger effekt, och då känner vi så här, men det här lönade ju sig. Ja, jag känner igen det.
För hur ser en frisk arbetsplats ut enligt dig?
Jag skulle säga att en frisk, det blir väldigt lätt för mig att beskriva den utifrån KASAM, men jag skulle säga också att det är en organisation som förstår att när vi har för bråttom, då förstår vi inte, då missar vi grejer. Så förstå att när vi vill jobba på ett hållbart och långsiktigt framgångsrikt sätt, så kommer det i stunden kräva att vi är ganska modiga och lyhörda, och faktiskt kanske lite data, extra datadrivna, att verkligen förstå att det finns data att hämta som säger att när vi jobbar på det här sättet, som i stunden känns som att det går inte så fort som vi vill, så håller vi. Men det är ju en organisation som skapar förutsättningar på organisationsnivå för att medarbetare ska vilja gå till jobbet och vilja göra det de gör. En organisation som skapar förutsättningar för begriplighet, alltså att vi har koll på läget och förstår vad som händer, vet varför jag gör mina arbetsuppgifter, varför jag är kallad till ett möte, varför vi genomför en förändring. Och den här begripligheten är ju väldigt utmanande idag. Vi behöver vara på den hela tiden. Och sen en organisation som skapar yttre resurser, skapar förutsättningar för att vi ska klara av. Och det är ju allt ifrån att ha fina fysiska lokaler som stöttar oss, till ett modigt och omtänksamt ledarskap, till förutsättningar för, och det här är ju kärnan tänker jag i din podd, för individer som känner att det är uppskattat och uppmuntrat att jag tar hand om mig, så att jag är hållbar. Så att en frisk organisation förstår att det här är ingenting som sköter sig självt. Det här är någonting vi behöver vara på i vardagen. Det är ingenting som vi kan ha som en hälsokickoff under ett år. Vi kan inte ha en konferens där vi stakar ut mål och sätter riktlinjer och strategier och sen pratar vi inte om dem. Och vi kan inte rulla ut en förändring och sen bara släppa den, utan allting som är viktigt behöver vi bygga in att ha fokus på i vardagen.
Ja, men det där det gillar jag att höra. Just kontinuiteten och att man jobbar med det som en del av verksamheten. Och just det med begriplighet är viktigt. Men och med det så tänker jag bara, kan inte du kort förklara KASAM och vad är det för begrepp för de som kanske hör det för första gången?
Mm. Det står ju för känsla av sammanhang, och jag brukar säga att det låter ju väldigt mysigt med att ha känsla av sammanhang, men det är också, jag brukar säga, jag är ju ekonom i grunden också, så att jag brinner ju för framgång också. Så det står ju för att när vi upplever en känsla av meningsfullhet, alltså att jag vill, och när jag upplever begriplighet, alltså jag har koll, jag förstår vad det här sammanhanget handlar om och vad jag ska göra här. Och när jag känner att det finns yttre resurser, som väldigt ofta är det liksom sociala stödet runt omkring mig, men också det fysiska. Och när jag känner att jag har inre resurser, alltså jag har förmågan att hantera den här situationen, ja, men då mår jag bra. Och det ursprungligen då, så är ju det här beforskat på människor som absolut inte haft det bra, alltså som haft det fruktansvärt tufft, som överlevt förintelsen. Och sen har liksom den här forskningen och modellen, arbetssättet, förhållningssättet visat sig fungera väldigt, väldigt väl på både människor i sitt privatliv men också på människor liksom, på arbetsplatsen.
Mm. Ja, men, och det här med meningsfullhet, en annan Simon Sinek har ju blivit så populär med sitt why. Liksom. Ja. Och jag tänker att det är precis det handlar om. Alltså tydligt varför. Varför går jag till jobbet? Mm. Och känner jag att jag vet varför jag gör det och jag känner att det jag gör begriper jag och jag kan bidra och jag har resurser och förutsättningar. Det lägger ju grunden till ett väldigt, att man får ett väldigt bra jobb genomfört.
Verkligen. Och det är så intressant med den här meningsfullheten också, för att snabbt liksom skannat så tänker man att ja, men det handlar om att mitt jobb ska kännas meningsfullt, vilket jag tycker det är superviktigt, men det behöver också bäras av att jag blir respektfullt bemött på arbetsplatsen, att jag känner att här har någon brytt sig. Den här fysiska miljön vi är i, det är någon som faktiskt inte bara har ställt in en dator, utan det finns lite kärlek till den, det finns förutsättningar för goda relationer och att det finns en rättvisa. Alltså meningsfullheten lyfts av att jag gör någonting meningsfullt, men den behöver också bäras av stöttande faktorer.
Och där låter det som att det är mycket företagskultur också som kommer in.
Ja, absolut. Jag menar, många har ju värderingar och de kanske står någonstans. Och sen behöver jag, som jag säger, brukar säga det, står de någonstans, titta runt, titta i ditt senaste möte och fundera på hur väl agerade vi i enlighet med dem? För gör ni inte det, ta bara lugnt och metodiskt ner dem och börja om från början. Mm. Och säga att vi skulle vilja vara modiga och omtänksamma, men we're not
vad
there
betyder
yet.
Det för oss? Det? Ja, men det är en fantastiskt bra övning att göra. Alltså att man kan köra en liten refresh på sina värderingar. Mm. För att, ja, att man förstår varandra och hur man tolkar värderingar. Vad betyder det? Och vad är respektfullt för dig och för mig? Kanske olika.
Och det var något som jag inte kom förbi, utan jag verkligen insåg att det här behöver vara en viktig del i boken. Det är att vi behöver reflektera över vad är våra värderingar. Man kan kalla det för det, men också hur är det viktigt för mig att det är i de sammanhangen jag är? För är du bekant med det, då kan du också förstå varför det kanske skaver eller varför någonting är extra viktigt. Mm. Och nu svepte jag igenom KASAN väldigt snabbt, men att den är till fantastisk hjälp både när man ska fundera på vad vill jag sträva efter att stärka, men också när, om det skaver, så hittar vi ofta skavet i en eller två delar. Och det fina är ju att om du känner att det här känns helt meningslöst, och så berättar jag för dig att men, vet du, när du gör det här så leder det till det här och vi har fått fantastisk hjälp här borta. Ja, men då höjer jag ju både din begriplighet, koll på läget, men din känsla av meningsfullhet åker ju upp också när du får feedback på att. Så att man kan oftast komma åt och stärka sin KASAN bara genom att skruva på en del, så får du liksom effekt på alla delar.
Ja, men så sant. Ja, men jättebra. Men det här är ju ändå en utmaning för företag, tänker jag. Och vad är de kanske största utmaningarna du stöter på när företag, de vill förbättra medarbetarnas välmående, men de tycker ändå att det är en utmaning?
Ja, jag skulle ju vara väldigt kaxig om jag påstod att jag kan svara exakt. Men jag skulle säga, det jag ser, som jag reflekterar mycket över, det är att jag har inte träffat på någon ledningsgrupp eller vd eller organisation eller så som säger så här, nej, men vi bryr oss inte om medarbetarna, utan det gör man. Och sen så kanske man skjuter in just mer liksom friskvårdsinsatser, för det är ofta någonting som medarbetarna efterfrågar. Det finns många såna här företag som har såna här plattformar för friskvård, och att skickar man ut en enkät, vad vill du ha? Då är vi som små barn, vi vill ha allt. Vi vill ha gym, gratis mat, vi vill ha friskvårdsföreläsningar, vi vill ha allting. Sen är frågan ett halvår senare, hur mycket av det här nyttjade du faktiskt? Och så blir det inte riktigt samma sak. Så det ena är ju att utmaningen är att det som efterfrågas, det är det som medarbetare säger att de vill ha, men som kanske inte riktigt har tid att nyttja. Det är kanske något vi ska liksom göra på fritiden istället. Och det andra är ju, och det är det vi liksom kommer in på det här med friskfaktorer, det är att det som verkligen, verkligen, verkligen får oss att må bra på jobbet, det är ju självklart att vi alltså sover, äter bra och rör på oss, men det är ju den här känslan av sammanhang. Det är ju känslan av att här gör jag något viktigt, gör det tillsammans, vi tar oss över utmaningar tillsammans och vi har liksom resurser för att göra det. Det är det som får oss att må bra. Så att jag brukar prata om det här med att våga satsa på hälsa genom att göra arbetet hälsofrämjande. Yeah. Att så här, men vi har inte gratis massage och vi har inte gratis, jag vet inte vad det nu kan vara, men däremot så lägger vi galet mycket krut på att rusta vårt samarbete och liksom hur vi jobbar tillsammans. Alltså, tänk att våga göra den förflyttningen. Så jag tror att man tänker att man ska lösa organisatoriska och strukturella problem genom att skjuta in, som du sa, kanske en stressföreläsning. Och med största omtanke, men att så här, våga vara den arbetsgivare som säger så här, man, du kommer dit på intervju och frågar så här, vad gör ni för hälsa här? Och då pekar man ju gärna till alla friskvårdsinsatser. Men tänk att våga vara den som säger så här, ja, vi har friskvårdsbidrag, vi har massa grejer här, men det vi verkligen vill prata om, det är hur vi jobbar tillsammans.
Ja.
Hur vi jobbar med ledarskap, hur vi jobbar med kompetensutveckling, hur vi jobbar med att skapa tydlighet, för ja, vi är ju en turbulent värld. Vi jobbar jättemycket med det, och det tror vi kommer vara det som du märker är skillnaden hos oss. Alltså jag längtar efter en organisation som kör den.
Den, ja, men det är en fantastisk approach, och den är så här, jag vill verkligen repetera, för jag tycker att det är så bra när du förklarar det, att liksom friskvård, vilket är det här lite on top of things, som är en förmån som medarbetaren traditionellt och ganska klassiskt ofta nyttjar själv och bestämmer för när det gäller i alla fall friskvårdsbidraget. Och det finns ju liksom ingenting obligatoriskt i det, och det är kanske inte heller inkluderat i ens arbetsuppgift att man ska gå på en yogaklass. Det är liksom, det har ingenting med ditt jobb att göra. Sen finns det fördelar om du gör det, men det är upp till varje individ. Medan om man tänker att friskfaktorer, det är ju hur arbetet någonstans är organiserat, vad det finns för kultur och värderingar och som man jobbar mot. Och det blir du medveten om i alla aktiviteter du gör under din arbetsdag. Så det har ju en större påverkan på ditt välmående. Och då pratar vi här kanske framförallt, skulle jag säga, det mentala och det sociala välmåendet. För det fysiska så kanske handlar om din kropp, och kanske lite mer kopplat till hur mycket du rör dig och så vidare. Men de stora utmaningarna vi ser i samhället är ju också mer kopplat till mental ohälsa, och faktiskt kommer mer och mer fokus på den sociala ohälsan. Då vi jobbar kanske ännu mer isolerade. Så det jag också tänker, att gud vad det här är viktigt att ha den här dialogen kring, vad är vår satsning på välmående? Att det inte ska handla om vilka klasser vi erbjuder eller vad vi gör på vår kickoff, utan det handlar om hur är vårt arbete organiserat och vad erbjuder vi för kanske ledarskapsutbildningar.
Så bra sammanfattat. Ja, men precis det. Och det är ju, jag menar, där kan ju insikten finnas i organisationen, men det kan ju vara rätt så här, lite halvläskigt att ta det med medarbetarna, för att jag skulle ju vara väldigt irriterad på om någon styrde mig till att gå till en yogaklass liksom. För det känner jag så här, den där har inte ni med att göra. För det var så bra att du tog upp det, just att friskvård i dess men både så här lagmässiga juridiska form, det är erbjudanden som riktar sig till individen, som är, det ska vara frivillig karaktär. Det ska vara att du har möjlighet att välja de här sakerna. Men jag är ju väldigt mycket för att när vi är på jobbet så kan vi väl få jobba där, och sen kan vi då få gå hem och göra vilken friskvård jag vill. Och jag tycker det är jättefint att budskapet är att vi har friskvårdsbidrag, men du märker ju också säkert det här att, för kanske när jag började jobba, då frågade man, finns det friskvårdsbidrag? Nu är frågan, hur mycket får vi? Och efter några år, då är det, när får vi mer? Och så blir det med allting, för vi är i den här hedonistiska liksom, sättet. Men att jobba med hur vi jobbar och göra det hälsofrämjande och våga prata kring det, det är klart att det är en resa att göra, men snacka om att vi då har winning with well-being, som din podd heter.
Ja, men när man får in det där i hur vi jobbar, och det kan verkligen främja alla aspekter, och jag tar tillbaka lite där det som är fysisk hälsa, för det kan man ju på en arbetsplats där man till exempel uppmuntrar mycket mer walk and talks, där man ser till att det finns liksom, uppmuntras till att ta pauser mellan mötena, och att man kanske under sin konferens åker ut och liksom gör mycket utomhusaktiviteter. Alltså då skapar man ett beteende som främjar hälsa och som främjar produktivitet och välmående. Men det inkluderas liksom hur man lägger upp dagen.
Ja, absolut. Precis. Det är inga svartvita linjer här. Utan det är verkligen. Men just det där tänker jag att alltså om man går tillbaka till, men folk behöver må bättre. Vad ska vi göra? Att så här, jag bara vill skicka med, så här, var modiga, ni har massa forskning i ryggen, liksom, var modiga och jobba med friskfaktorer, som vi kanske ska komma in på och förklara vilka vi pratar om.
Göra det, för vi har nämnt det några gånger, en del av er som lyssnar kanske har koll, men det är, låt oss ta det lite tydligare.
Ja, och jag ska försöka sortera det här, för då är det ju så att det är flera fantastiska forsknings, liksom, vad ska man säga, instanser i Sverige som tittar på det här, och känner man till sunt arbetsliv till exempel så lyfter de fram friskfaktorer, och vi har Arbetsmiljöverket, vi har Mynak, Myndigheten för arbetsmiljökunskap som sammanställer, och jag hade ju med friskfaktorerna i boken, vilket, och jag är så glad att jag får prata om dem, för jag la avsevärd med tid att liksom, men vilka är det? Mm. Är det de här 8 som står på sunt arbetsliv? Men jag kunde inte begränsa mig till faktiskt mindre än 10, och jag kan bara liksom gå igenom dem bara för att liksom prata
du till dem. Du som lyssnar nu kanske vill ta fram din anteckningsbok.
Ja, men vi kan säga så här, de 8 då som sunt arbetsliv listar, då är det rättvis och transparent organisation. Det har man, superviktigt. Närvarande, tillitsfullt och engagerat ledarskap, och jag skickar mycket kärlek till alla ledare där ute. Delaktighet och inflytande. Kommunikation och återkoppling. Prioritering av arbetsuppgifter. Kompetensutveckling hela arbetslivet. Systematiskt arbetsmiljöarbete i vardagen. Och sen att fånga upp tidiga insatser. Och därtill så har jag hittat, och nu kommer jag inte ihåg exakt vart jag hittade vad, för det, men det går ju att kolla upp, att det också behöver finnas tydliga mål. Och det tänker jag att så här, ja, alltså delaktighet och inflytande utan tydliga mål, det blir jobbigt. Och sen motiverade förändringar, och det tror jag många räcker upp handen på, att ja, exakt, vi genomför förändringar på många håll, ofta liksom de här som rullas ut, att de behöver vara motiverade. Och jag tänker att om den här listan känns helt gigantisk och överväldigande, så är det precis som med KASAM. Börjar man jobba med en del, alltså bör vi jobba med delaktighet och inflytande, det kommer påverka hur vi hanterar förändringar. Det kommer påverka om målen känns tydliga. Så det fina är att det finns jättemycket synergieffekter. Och de här, det här är ju att må bra på jobbet när vi har de här grejerna.
Ja, det är receptet kan man säga. Och det får man liksom se som den här visionen. Tänk när alla de här dimensionerna är på topp. Det är någon typ av idealbild, och så lever vi vår verklighet där vi inte riktigt är där, men det ger en verkligen tydlighet kring var ska jag prioritera mina resurser, vad ska vi som ledningsgrupp diskutera i det här mötet, och då är det med stor fördel att man har gjort till exempel medarbetarundersökning, hur svarar man på de här olika dimensionerna, och så utgår man från det, och då blir det ett väldigt systematiskt arbete. Det är inte alla som går igång lika mycket på ordet systematik, men det är ändå någonstans det hjälper till att liksom slicea elefanten, kan
verkligen
man säga.
Ja, och det var så bra att du lyfter det. Det här är inte så här, men hur är ditt arbetsliv? Och så bara rabblar du de här 10 punkterna och bara, och det är 100% på dem. Utan det är snarare så här, var får vi mest liksom effekt att gå in och göra en insats? För att det som KASAM handlar om också, det är det salutogena perspektivet. Och det är att vi, det patogena är att titta på, vad är det som inte funkar? Mm. Det salutogena är, vad är det som gör att vi mår bra? Och det kan man ju, ja, det är 2 sidor på samma mynt, men det gör att man, när man ser utmaningar, så säger man, vad vill vi ha istället? Och vad är en rörelse i den riktningen? Och förstå att vi kommer aldrig stå där och ha 100% på allt. Men vi kanske tittar på det och säger så här, vet du vad, om vi skulle låta medarbetarna vara lite mer delaktiga i våra förändringar, ja, vad tror vi händer då? Mm. Så att det, hela tiden vill jag bara skicka med att det är små förändringar kan göra väldigt mycket, men som du sa, de behöver vara systematiska, och det är vi ju när vi sätter strategier också. Nuläge, önskat läge, aktiviteter, uppföljning.
Verkligen, så att vi, med syfte att liksom förenkla, så tänker jag att det här är jättebra att förstå. Men för hur kan man, en dimension i det här är ju vad man då som organisation kan göra, men vad ser du att individen har för ansvar i det här?
Ja, mycket skulle jag säga. Alltså någon som är vd är ju för det första också en individ, och en ledningsgrupp är också individer. Jag skulle vilja säga att som organisation, om vi bara börjar kort i den, så är det att vi behöver ju skapa förutsättningar för att du ska kunna göra det som får dig att känna meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet och ta hand om din hälsa. Så vi behöver skapa förutsättningar. Men som individ så tycker jag att jag har ett ansvar att ta reda på vad jag behöver för att göra mitt arbete på ett bra sätt. Och sen efterfråga vilka förutsättningar jag behöver, men att också själv bidra med att ställa frågor i möten kring att så här, okej, vi ska hit har jag förstått, här är gemensamma mål, jag känner mig lite osäker på hur jag bäst bidrar till det här, så jag tänker fråga liksom, hur jag gör. Så jag har ett ansvar att bidra när jag kommer in under min arbetstid, att bidra, att vara redo för jobbet, att ställa frågor som gör att jag ökar min tydlighet, att efterfråga feedback, att ta hand om mig, att säga att så här, hörni, vi har ett 2-timmars möte här, min hjärna börjar ryka efter 45 minuter, jag kommer ta ansvar och föreslå, inte så här lämna mötet om de andra pratar på, men att föreslå en paus, att ta ansvar för mig själv och mina medarbetare. Så att, för att sammanfatta, jag har ett ansvar att ta reda på vad jag behöver för att göra mitt jobb, fundera på vilka förutsättningar skapar jag själv och vilka förutsättningar behöver jag efterfråga från organisationen. Och det är samma här. Jag kommer aldrig vara 100% nöjd, men då kanske jag kan landa i att jag har försökt.
Och då kan man vara nöjd med det. Ja. Jag tycker också det skapar, alltså som du säger, man förstår, lär känna sig själv. Mm. Man förstår vad man behöver, man uttrycker det. Så det är inte alltid man får precis det man behöver. Men då vet man att så här, man har i alla fall bett om det och man har varit tydlig. Mm. Och så kan man hantera resultatet på ett annat sätt också.
Ja. Och där kommer vi tillbaka till värderingarna. För då kan det vara så här, jag kommer aldrig kunna tumma på att det är orättvist på arbetsplatsen. Däremot så det är lite otydligt och rörigt hos oss och det kan jag hantera genom att jag har hittat ett sätt att själv släppa jobbet när jag går hem på kvällen och bara ja, jag hoppar in i den där torktumlaren imorgon igen. De andra sakerna väger upp, för jag kan säga att det finns ingen arbetsplats som är tipptopp perfekt 100% på allt. Men däremot kanske jag över tid känner att ja, men den här förutsättningen saknas och det är kanske rättvisa och transparens och den är så viktig för mig så den gör att det skaver hos mig och jag tar med den hem. Och då kan det faktiskt vara så att jag känner att över tid jag behöver lämna den här organisationen för att det som är viktigast för mig, det kan jag inte tillgodose här. Men däremot kan jag stå ut med till exempel
vissa grejer. Ja. Eller, ja, beroende på hur det lirar med ens egna värderingar.
Mm.
Ja, men jättebra, så det kan ju du som lyssnar också fundera på lite hur det känns där du är just nu. Och är det någonting du vill ha, som är, önskar du mer tydlighet kring, ja, men våga fråga om den tydligheten. Mm. Jag tänker också att vi kan bli bättre på att liksom våga be om det vi behöver.
Mm.
Men ja, annars är det ju så att individer kanske kan känna sig lite trötta på att liksom det kastas på en typ sån här friskvårdsinsatser, lite som plåster på såren nästan, för att man kanske upplever att man har en ganska orimlig arbetsbelastning, men då får man tipset att gå en mindfulnesskurs.
Ja, och det är ju fantastiskt, men ja.
Ja, ja. Hur ska man, vad ska man säga till sin chef då? Nej.
Ja. Nej, men jag tänker just att det är någonting som jag också försöker hjälpa till med i boken, för jag jobbar ju mycket med ledare och jag inser ju själv att det hamnar ju väldigt mycket i knät på ledare att gå till din chef och efterfråga, att ju tydligare jag kan komma till min chef och säga att vi ska ju hit, det här är förväntningar på mig. Jag upplever att jag har inte det här på plats för att kunna jobba mot de målen. Till exempel kan det vara att så här, ja, men jag började för 2 år sedan. Min roll var ganska tydlig. Sen har det hänt lite grejer. Nu känns det som att jag gör typ 3 roller och det är lite otydligt hur jag ska prioritera. Jag uppfattar att det är så här jag tänker prioriteras. Kan du liksom kvittera det?
Ja, så bra.
Ja, och så här, och då betyder det att, för det är ju det, det är inte svårt att prioritera viktigt och oviktigt, utan det är ju allt brinner, som det gärna gör i organisationer, och det brinner olika mycket för olika personer. Men att då kunna landa i att det här, jag tappar inte, men jag parkerar det. Är det rätt prioritering?
Liksom?
Att mycket är ju mer där. Alltså känslan av att gå till jobbet, kunna prioritera det viktigaste, kunna vara fokuserad och närvarande i de arbetsuppgifterna och sen hitta ett sätt att stänga torktumlaren, fast det är en torktumlare, och stänga den och gå hem. Det är nog så nära för många. Man kan, alltså för många är det liksom, det är så det kommer vara. Att tro att det kommer vara tomt i agendan, inte vara otydligt, inte finnas massa saker att ta tur med. Det är många av oss som inte vill ha ett sånt arbetsliv heller. Liksom. Så för många kommer det ju hela tiden handla om att om du tror att det ska kännas som det är lite att göra, då kanske du längtar efter något som aldrig kommer hända.
Nej, men så otroligt viktigt. Alltså att kunna, som du säger, släppa jobbet är absolut lättare sagt än gjort. Och där tänker jag att vi behöver lära oss mer av de teknikerna. Mm. Och jag skämtade lite om mindfulness, men det är ju någonting jag själv använder mig otroligt mycket av för att just kunna släppa det chattret som annars uppstår i hjärnan när det är lite för mycket jobbtankar.
Ja, Och jag brukar säga det ibland att alltså, det ska inte kännas, jag brukar prata om den här torktumlaren, jag brukar säga åk runt där inne med rätt saker liksom. Se till att det är rätt saker där inne, men också förmågan att släppa jobbet, det är en av våra viktigaste förmågor och hur man än gör det, att hitta det, därför att då får du den här pausen. Och att sen såklart, alltså under arbetstid, försöka hitta arbetssätt som gör att du prioriterar rätt. Du kan vara där du är och känna att det är här jag ska vara. Det är en väldigt fin känsla. Men om man bara ska lägga till en, apropå att vi vill vara lite enkla, eller vi vill prata om det som enkelt, det är ju att hitta ett sätt att släppa jobbet.
Ja, ja. Det är otroligt viktigt. För oavsett vilken arbets... Ja, vart man är i arbetslivet. Alltså lär dig den tekniken, och det är ju stresshantering på ett sätt.
Verkligen, och både du och jag är ju egenföretagare, och jag, ju längre jag är egen, desto mer fyrkantig blir jag kring min arbetstid.
Därför det är otroligt viktigt.
Ja, därför att jag älskar mitt jobb, vilket gör det ännu viktigare att jag behöver släppa det. Och för när jag tittar på mina värderingar, då säger de att jag ska ha tid och energi till väldigt mycket saker utanför jobbet. Och därför så vet jag att jag blir både bättre på mitt jobb och bättre på den jag vill vara när jag stänger jobbet. Och det kan jag ju behöva göra lite var som helst eftersom jag jobbar lite överallt. Men det är verkligen något jag vill skicka med.
Ja, ja men jättebra att du säger det. För ja, men vi ska avrunda lite här. Men vad det jag ändå är nyfiken på, det är hur du tycker man kan mäta framgången av sina hälsofrämjande insatser.
Ja, jag brukar, när jag utbildar inom det här, då brukar jag prata om att vart är organisationen på väg och vad är det för KPI:er som organisationen tittar på, vad är viktigt just nu? För någonstans så vill vi ju att våra hälsoinsatser ska gynna, alltså människorna, men också vår verksamhet. Så till exempel så kommer jag snart att börja jobba med en organisation som har mycket människor som möter kunder i butik. Och för dem är det otroligt viktigt med det här kundbemötandet. Så jag skulle våga säga att det är en KPI som är ganska långt där ute, vad man ska säga. Det är en resultat KPI. Men att säga att vi tror att det här vi gör kommer resultera i att vi får nöjdare kunder. Att de trycker på den här gröna, glada gubben när de går ut i butiken. Men vi kan också titta på, och det här är väldigt högrelevant för mig från mitt tidigare liv, att titta på att får vi människor att jobba kvar här? Alltså, får vi människor att trivas bra här så att de inte känner att de behöver säga upp sig för att de inte får ihop sitt liv? Så att vi kan titta på uppsägningar, hur de har. Jag tänker också att om man vet... kan ta reda på varför människor säger upp sig, så skulle man, vi ska ha nolltolerans på att folk säger upp sig för att det är stressigt. Det är väldigt få som vågar säga det. Men det. Och sen tänker jag också att man också kan titta på att om man jobbar med det som en varumärkesfråga, ska man säga så här, vi behöver locka fler talanger. Om man märker att men det är fler som söker till oss för att vi har profilerat oss som ett företag som jobbar med hälsa på riktigt. Så det finns många, jag skulle säga, de KPI:erna som ledningsgruppen, liksom motsvarande, tycker är intressanta. Där ska vi försöka att också mäta det.
Ja, och de tänker jag idag kanske på många företag mäts, men att man gör det tydligare hur de kopplar till de hälsofrämjande åtgärderna man gör, och sen kunna verkligen markera det över viss tid eller bevaka hur det påverkas baserat på vad man satsar på, om det är vissa hälsofrämjande insatser.
Det kan ju vara ett exempel, kan ju vara en ledande KPI kan ju vara att antal one-to-ones med liksom reflektion tillsammans med chef till exempel. De kan man ju mäta ganska enkelt. Det är en ledande, och den släpande är, vad leder den till? Ja, men vår, liksom på vår medarbetarundersökning nästa år så upplever man att relationen med chef har ökat. Vi vet att den hänger otroligt mycket ihop med välmående och också viljan att stanna i en organisation, så vi kan även i nästa steg titta på hur många som säger upp sig. Alltså bara som ett kort exempel.
Jättebra exempel. Jättebra. Ja, men det här tycker jag har summerat området väldigt bra. Jag tror du och jag ska kunna prata på en halvtimme till. Men vi vill ändå vara mån om din tid, du som lyssnar. Så är man nyfiken och vill veta mer och ta del av dina kunskaper, Ann-Sofie, hur tar man enklast kontakt?
Men ännu mer klokskap får man ju om man hittar mig på oxygroup.se där jag framförallt verkar. Men lättast är nog att haffa mig på LinkedIn. Jag tror att det är bara jag som... Jag har en namn som heter Ann-Sofie Forsmark. Jag stavar med E på slutet. Den andra är betydligt mer konstnärlig än vad jag är. Mm. Så connecta jättegärna där.
Så LinkedIn är istället att följa dig helt enkelt. Och så kan man ju köpa din bok också.
Jättegärna.
Kassan på jobbet.
Ja, jättegärna.
Ja, men, tusen tack för den här pratstunden. Det var jättekul att få ha dig med äntligen.
Ja, men detsamma. Tack så jättemycket för att jag fick vara med.
Så jag hoppas det där avsnittet gav dig inspiration för hur du kan tänka kring ditt eget välmående och kanske hur ni kan skapa en ännu bättre arbetsmiljö. Och vill du ha mer inspiration får du hemskt gärna följa mig på LinkedIn där jag regelbundet delar med mig av erfarenheter och exempel. Och är du mer nyfiken på hur vi kan göra för just ditt företag, då får du hemskt gärna skicka ett DM eller ett mail på miriam@omla.se. Så hoppas jag vi ses vidare i flödet och önskar dig en fantastisk fortsatt fin dag.